Vi ska ta och be. Himmelske Gud och Far, vi ber om att du kunde komma hit med din heliga ande. Att du kunde öppna ditt ord för våra hjärtan. Att ditt ord kunde få forma oss. Att du kunde öppna vårt hjärtas ögon så att vi kan se dig. Att vi kan få följa dig. Att vi kan få växa i tro på dig. Att du kunde avslöja synd hos oss. Att vi kunde få vara som ett litet barn som ligger på ställebordet. Som blir ställt av sin mor eller sin far. Barnet gör ingenting, men lär sig bli ställt. Och så ser du vad vi tränger. Vi ber om din välsignelse, om din godhet, om att din vilja kunde få ske med den här undervisningen och den här veckan. Med var och ens sitt liv. Amen. Vi har 2 timmar nu, eller 2 timmar av 45 minuter. Så man behöver inte frykta att det ska vara 2 timmar, så länge ska jag tala på. Men vi ska ha, och så ska vi ha en paus mitt i. Men det är utgångspunkten 3, ska man säga, huvudting som jag önskar att vi ska komma in på idag. Det första är Guds närhet. Guds närhet. Det andra är vantro. Och motsatsen då, som är tro. Något om det. Och mot slutet ska vi också snacka något om frimodighet. Vi kommer inte göra så att vi ska arbeta med de här, måste man säga, begreppen. Men vi ska ha om Josefas bok. Och det vi ska ta oss för idag kommer att komma inom just den här tematiken. De flesta av er var här igår. Och kanske att, sällan om du var här igår, så kommer du inte helt ihåg vad vi snackade om igår. Så därför är det bra med lite repetition. Och visst du inte var här, så är det ännu bättre med repetition. För det vi snackade om igår var Josefa. Vi introducerade honom. Josefa som vi då möter för första gången i Bibeln. I andra Mosebok kapitel 17. Ja, hur gammal är han då? Jo, andra Mosebok 17, cirka 17 år. Så det är lätt att huska. Och då har han fått ett mycket ansvarsfullt uppdrag, för han ska samla ihop ett gäng med slaver som är dödsslitna efter att ha flyktat från farao, gått genom Röda hav, haft lite mat, lite vann och egentligen suttrat ganska mycket. De ska han vara ledare för mot en som heter Amalek. Ska strida mot amalekiterna. Så 17-åringen ska strida mot dem. Och han vinner striden. Han och hans manskap vinner striden mot Amalek. Men det är i djup avhängighet av Gud. För det är här vi möter Moses väldigt speciella rolle. Och som ni ser så är det 2 händer som är löftet. För det var det som var Moses rolle. Han stod uppe på en höjd och räckte upp sina händer. Och så länge Moses händer var räckt upp mot Gud. Vi kan anta att han bad. Det står inte att han bad. Och förmodligen så höll han sin stav i handen. Den staven som han har gjort många av underna med i Egypten. Där står han med staven. Men vi kan tro att det att han står där, det handlar om att han är avhängig av Gud. För så fort hans händer sjunker, att han inte riktar sina händer mot Gud, så lider folket nederlag. Så går det dåligt för dem. Men så fort hans händer lyftes igen, så har de framgång. Och så kommer Aaron och så kommer Hur. Och så får han sätta sig på en sten. Och så hjälper de honom att hålla upp armarna. Det är första gången vi möter Josefa. Och då vill jag komma med en uppfordring till dig och till mig. För den här stunden, den här timmen, eller de här timmarna som vi ska ha just nu. Du behöver inte sitta. Du får gärna sitta med lyfta händer nu under bibelundervisningen. Jag blir glad för det. Men visst du ditt hjärta kan ha löftade händer till Gud. För dig själv. För mig. För de som sitter här i salen. Och särskilt visst vi kommer till en punkt där du upplever att Josef, nu, vad snackar han om nu? Enten du blir förvirrad, enten för att det är för mycket svensk. Eller för att du skönner inte helt, vad är poängen med det här? Eller du syns nu blir lite sliten, eller ett eller annat. Eller du märker att den som sitter vid sidan blir lite ukoncentrerad. Kanske vi i våra hjärtan ska be till Gud. Lyfta upp händerna och be om att Gud får vinna kampen i mitt liv, i ditt liv. Om vi ska få se vem Gud är. Vad han vill med våra liv. Vad han har gjort för oss. Och så låt inte den bönen tystna. Att vi bara ber till Gud den här veckan. Men att det kan få fortsätta. Att vårt liv kunde vara ett liv där vi lever våra liv med löftade händer. Vi ska ta och läsa. Och nu kan någon bli lite förskräckt, för nu ser det ut som att det är så att vi ska läsa från andra Mosebok kapitel 24 till andra Mosebok kapitel 32. Och det ska vi inte göra, men jag förstår att det kan se ut som det. Vi ska läsa andra Mosebok kapitel 24, vers 13. Så vi bara börjar med det. Andra Mosebok kapitel 24, vers 13. Var är vi nu? Jo, vi är vid Sinaifjället. Moses är på väg upp på toppen. Där ska han få möta Gud, få ta emot stentavlorna och instruktionerna om hur tabernaklet ska byggas och så vidare. Och så står det så här. Då gick Moses av sted med sin tjäner Josua. Och Moses gick upp på Guds berg. Och så går vi om till kapitel 32, andra Mosebok kapitel 32, vers 17. Och hela allt det som är här emellan så har Moses varit uppe på fjället. Och så står det i vers 17. Då Josua hörte hvordan folket stöjet och skrek, sa han till Moses, det lyder krigsrop i lejren. Jag bara stoppar där. Det som alltså har skett är att i mellantiden, medan Moses är uppe på fjället, så bygger folket, eller lager folket med Aron i spissen, en guldkalv. Som säger, detta är guden som fört oss ut ur Egyptens land, ur trälldomen. Så var är Josua någonstans? Ja, det verkar som att Josua, han har blivit med Moses en bit upp på fjället. Eller kanske att han är helt vid foten. För att det står om att det var egentligen ingen annan än Moses som hade lov att komma nära fjället och komma upp på fjället. Men samtidigt så märker vi att Josua, han är inte vid guldkalven heller. För han vet inte helt vad som föregår, men han kan höra dem på avstånd. Det verkar som att det är krig. Och säger Moses, nej det är inte krig, det är sång. Men där är han. Och vi ska inte snacka som en guldkalv nu, eller vi ska inte snacka någonting om det alls. Men Moses är uppe på fjället i 40 dagar och 40 nätter. Folket är nedanför fjället, en bit bort från fjället, och håller på med avgudsdyrkelse. Men där, mitt emellan, så väntar Josua i 40 dagar i närheten eller en bit upp på Sinaifjället. Han tillber icke guldkalven. Han är heller inte med in i skyen. Och det står beskrivet om att skyen såg ut som en förtärande eld. Guds härlighet såg ut som en förtärande eld. Men Josua var inte med in där heller. Tänk dig det. 40 dagar. Alene. Sån där mitt emellan. Varför tror ni att han väntade där egentligen? För det verkar inte som att han hade någon bestämd uppgave. Men han var där, därför att han såg att där uppe, där är Guds härlighet. Det verkar som att Josua faktiskt ville vara så nära Guds härlighet, det bara gick. Och för att kunna vara det så krävdes det tålmodighet och uthållenhet. Det är kanske två ting av samma sak. Tålmodighet, uthållenhet. För han ville vara på den platsen där Gud uppenbarade sig. Och för att visa att jag tror att det här faktiskt karakteriserar Josua, så ska vi se på en vers till i andra Mosebok 33. I den här sammanhängen så står det om ett tält, inte tabernaklet. Men för de får byggt tabernaklet så låter Moses sätta upp ett annat tält. Säkert ett mycket, mycket enklare tält som kallas för sammankomstens tält. Och det står om att en var som sökte Herren gick ut till sammankomstens tält utanför lejren. Men i vår vers här i vers 11, kapitel 33, i andra Mosebok vers 11 så står det: Och Herren talte till Moses ansikt till ansikt som när en man talar med sin näste. Så vände han tillbaka till lägren, alltså Moses. Men hans tjänare Josua, Nuns son, en ung man, var alltid i tältet. Och om vi då tänker på vad hemsikten med tältet? Jo, hemsikten med tältet var att var och en som sökte Herren skulle gå till det tältet. Och så kan man tänka, ja men Josua, han var ju Moses tjänare. Han borde ju varit Moses högre hand. Han borde ju följt med honom överallt. Han stannar kvar i sammankomstens tält. För det han önskade vara i Guds närhet. Jag tror när vi läser om och när vi möter Josua senare i Bibeln, så tror jag att nettopp det är en god beskrivning på Josua. Därför att han kunde stå upp. Han trodde när nästan alla andra tvilte. För det han var i Guds närhet. Vill du vara i Guds närhet? Är du i Guds närhet? Vilka tankar har du om Guds närhet? Det finns ett psalmvers i Bibeln där det står lite annars på norska. Jag kommer inte ihåg var det står. Men på svenska så står det att vara i Guds närhet är lycka för mig. Det är en härlig vers. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Samtidigt så måste vi vara klara på det. Att när vi tänker på lycka. Jag kan säga att jag är lyckligt gift. Det betyder inte alltid att jag går runt med bobblande födelser. Eller att allt är enkelt. Tvärtom så kan det vara krävande. Det kan vara diskussioner. Det kan vara oenigheter. Det kan vara att man sårar varandra. Jag tror inte att Gud sårar. Men sällan man är lycklig så kan det vara vanskligt. Och för våran del, att vara i Guds närhet, det är det absolut bästa. Sök Herren. För han kan ge läkedom för alla dina sår. Både till kropp och till själ. Men han är också den som kan avslöja vår synd. Som kan visa att vi har ett behov för honom. Men gör som Josua. Sök den plats där Gud är att finna. Och det är inte, gå inte in i dig själv. Eller bara tänk att du ska gå ut i naturen. Ja, du kan få en flott upplevelse. Men sök, och det står på massa platser i Bibeln. Sök Herren. Sök Herren. I Guds ord. I fällskapet, i kristna fällskapet. Sök Gud i bönen. Snack med Gud. Du har lov att vara väldigt konkret när du ber. Kom till nattvardsbordet. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Det tror jag att Josua kunde sagt, även om han levde för den salmen beskrevet. Okej, ni ska få en uppgave nu. Som där det sitter. Snack med varandra. Var det bra att israeliterna sände spejdare in i Kanaan? För nu går vi över på nästa fas här i Josuas liv. Var det bra att israeliterna sände spejdare in i Kanaan? Och varför? Okej, flott att ni har fått snacka lite. Kan ni komma med lite tankar eller inspel? Vad tänker ni? Var det bra? Var det dåligt? Var det riktigt? Var det galt? Att de gjorde det? Och varför? Och visst man inte vill säga varför, men bara säga tommel upp eller tommel ner, så går det bra också. Ja.
Det var ju grejt att spejda landet, vet inte hur det kom till. Och vet inte hur
motståndare. Ja, så säger att det var bra, för då kunde de veta lite om vad är det de möter. Var det bra eller var det dåligt landet och hur var det? Ja. Ja.
Och så är det bra för att du lärde Israels folk igen att de stod upp Gud. Och att de både fick kalla på just och han påbilde. Däremot där stod upp Gud.
Ja.
Men folk vill inte höra på det. Och då liksom, ja. Det går igen så vet man ju. Det är Israels folk som går igen. Det har ju också liv.
Så för att försöka uppsummera för de som hör på streamingen så sa du att det var bra för det fick visa att man var nöjd till att stole på Gud. Kaleb och Josva, som är de två enaste spelarna som på står igen, som faktiskt stolte på Gud. Och att det har vi behov för i våra liv också, att vi måste se att vi klarar oss inte själva, men vi trenger stole på Gud. Var det som cirka det? Ja. Det är väldigt utfordrande att man ska gengi någonting som en annan säger, utan att lägga till eller trycka ifrån. Ja, är det en andra inspel? Är det någon som tänker att det inte var bra?
Ja. Så då vill man ju tro att det är stort märk på Gud hvis det är
bara
riken.
Bara, vi kör på liksom. Ja. Som säger alltså att, att man kan tänka att ja, men när Gud faktiskt hade sagt att de skulle få landet, så det var ju Guds löfte, då var det väl bara att dra dit. Ja. Så att du säger att det kan ha varit en viktig förberedelse för dem för att kunna förbereda sig på att det är faktiskt vanskligt, en vansklig situation i det landet, och att de har faktiskt nött till att stole på Gud för att det ska gå bra, och så fick de 40 år på sig att förbereda sig. Eller i vart fall, det hade kanske inte nödvändigtvis behövt bli 40 år, men det blev 40 år. Ja, Tor?
Det var Gud som sa att de skulle sända spejder.
Det, och Tor säger att det var Gud som sa att de skulle sända spejder in. Och det står det i fjärde Mosebok, 13, vers 1. Ska vi ta och slå upp det och läsa fjärde Mosebok, 13, vers 1-3. Fjärde Mosebok, 13, 1-3. Herren talte till Moses och sa: sänd några män av sted för att utspejde Kanans land som jag nå vill ge Israels barn. En man från var fäderstamme skall dere sända. Var av dem skall vara en hövding bland folket. Då sände Moses dem från örkenen, Paran, efter Herrens ord. Alla var de överhoder för Israels barn. Så när vi läser den här texten så verkar det ju verkligen som att det är Gud som vill den här spejderturen. För det står ju faktiskt här, Herren talte till Moses och sa, sänd någon män av sted. Men för att förstå det här så behöver vi också slå upp femte Mosebok, kapitel 1. Femte Mosebok, kapitel 1, vers 19-23. Så bröt vi upp från Horeb och drog genom hela den stora och förfärliga örkenen som de har sett på väg till Amoritfjällen, slik som Herren vår Gud befallt oss. Och vi kom till Kadesh Barnea. Då sa jag till dere, nu har dere kommit till Amoritfjällen som Herren vår Gud vill ge oss. Se, Herren din Gud har gitt dere landet. Dra upp och inta det, som Herren, dina fäders Gud, har sagt dig. Frykt icke och vär icke rädd. Och så kommer det. Då kom dere till mig allesammen och sa: låt oss sända folk i förvägen för oss, så de kan utspejde landet för oss och ge oss melding om vägen dit upp och om byarna vi kommer till. Och så svarar Moses: detta syntes jag gott om, och jag tog ut bland dere 12 män, en man för var stamme. Så det här ger oss ett bredare perspektiv. Gud sänder ut spejderna, men det är först på folkets initiativ. Det är folket, för Gud säger, dra in i landet. Det är klart, frykt icke. Men folket spör, ja men ska vi inte sända in spejderna först så vi vet hur det blir. Och så måste vi läsa ytterligare några verser till. Fjärde Mosebok, då hoppar vi tillbaks, fjärde Mosebok 13, 17-20. Så Så här lär vi oss till att bla fram och tillbaka i Moseböckerna. Det är väldigt bra. Fjärde Mosebok 13, 17-20. Och för det här så står det alltså en upprening på alla de 12 spejderna som blir sänt av gårde. Och där är Josva och Kaleb två av dem. Vers 17. Moses sände dem för att utspejde Kanans land. Och han sa till dem, dra upp till sydlandet och stig upp på fjällen och se hvordan landet är. Se om folket som bor där är starkt eller svagt. Om det är lite eller stort. Och se hur det landet är som du bor i. Om det är gott eller dåligt. Och se hur de byarna är som du bor i. Om du bor i lejrar eller i befästade byar. Se hur jorden är. Om den är fruktbar eller mager. Om det är träd där eller icke. Vär vi gott mot och ta med er av landets frukt. Det var nettopp på den tiden där de första druvorna blev modna. Så igen, Gud sänder ut spejderna som egentligen är ett önske från folket om att sända ut spejdare. Och Moses bekräftar, ja, vi ska sända ut det här. Moses säger, detta är ett gott förslag. Och så tror jag att Moses förvärrar situationen. Varför då? Jo, därför det som de gör är handlingar som vittnar om vantro. För det Gud har ju gång på gång på gång lovat folket att det ska få komma till ett land, ett härligt land, ett rikt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Jag ska ge det. Var inte rädda, frykta icke. Jag ska strida för er, säger Gud. Jag ska ge er landet. Det har Gud sagt. Och så kommer folket och spör, ska vi inte ta sända spejdare? Varför har de behov för spejdare? Visst landet är gott som Gud har sagt, och Gud har sagt att han ska ge dem landet, så har de inte behov för några spejdare. Men Moses är liksom med på det här laget, han accepterar det. Och så säger Moses de här sakerna, han säger, se om folket är starkt eller svagt. Ja, visst vi tänker mänskligt så är det väldigt relevant att tänka på det. Tänk om det är svaga fiender, då är det väldigt lätt att kunna ta landet. Men om det är starka fiender, ja då, ja vadå? Ja visst, de var starka, vadå? Nej, då ska vi inte ta landet, vadå vi tar landet? Det var ju Gud som skulle ge landet. Och han säger, se om landet är gott eller dåligt. Gud har sagt att det är ett gott land. Och han säger, se om jorden är fruktbar eller mager. Passar ordet mager samman med ett land som flöder av mjölk och honung. Det är som att Moses lägger upp till en, också till en skepsis här. Eller folket har en skepsis och Moses har en skepsis. Gud har lovat någonting gott, men ja, låt oss dra dit och se. Det kan väl ändå inte vara så bra. Kan det, kanske att det är bra, kanske att det är dåligt. Vadå, vad med Guds ord? Vad med Guds löfter som icke kan rockas? Och i det här så på något sätt har Josva en ganska neutral roll. För det står inte om att han uttalar sig någonting om det här, men han blir sänd som representant för Efraims stamme. Och en aktualisering. Jag tror att vi ska få lov till att utforska Guds rike. Jesu huvudbudskap när han kom till jorden, och det som vi läser om i Bibeln, det är att han kommer med ett rike, Guds rike. Han är Guds rike. Syndsförlåtelsens rike, frälsens rike. En trång port, en smal väg. Och det är gott för oss att bespejda det landet och ta bolig i det landet. Men vilken inställning har vi? Har vi den inställningen som Moses hade, som spejderna hade? Ja, ska vi se om det här är gott eller är det dåligt? Är det god jord här eller dålig jord? Är det gott att vara en kristen? Ja, Gud säger att här får jag fred, men jag får testa det själv. Och ja, på en måte så är det gott för oss att få erfara hur det är. Men om det är min erfaring av hur det är att vara i Guds rike, som ska avgöra hur det faktiskt är i Guds rike, så kan det fort bli fel. Därför mitt hjärta är utgångspunkt fiende till Gud. Mitt hjärta vill misstolka Gud. Istället för att se, vad säger Gud? Hvordan är det i Guds rike? Hvordan är det i Kanaans land? Gud har sagt, det är ett land som föder över med mjölk och honning. Så låt oss utforska Guds rike. Låt oss få utforska det i tro på att Guds löften är sanna. Att Gud vill oss gott. Så sändes de här spejderna iväg. De kommer in i Kanaans land och här har vi ett kort. Här nere ligger Kadesh Barnea. Och de drar upp till Hamat som ligger ungefär där uppe vid Dan. Inte så lätt att se att det står Dan, men allra längst norrut. Så de tar sitt uppdrag på allvar. Det står också om att de kommer passerar Hebron. Och så står det andra platser som inte är helt lätt att veta var det är. Men Kadesh Barnea, Hebron, Hamat. Och så kommer de tillbaks. Och då har de med sig en drueklase som är så stor att de är nöjda till att bära, två man är nöjda till att bära den mellan sig. Så man förstår att det är ett rikt land. Och vi tar och läser den rapporten som spejderna avger. Fjärde Mosebok 13, 25-33. Då 40 dagar var till ände väntade de tillbaka efter att ha utspejdat landet. De gick av sted och fann Moses och Aron och hela Israels barns menighet i örkenen Paran i Kadesh. Och de gav dem och hela menigheten besked om vad de hade sett och visade dem landets frukt. De fortalte han och sa, vi kom till landet du sänt oss till. Det flyter verkligen med mjölk och honning och här är dets frukt. Men folket som bor i landet är starkt. Byarna är som fästningar och meget stora. Där såg vi också Anaks barn. Amalekiterna bor i sydlandet. Hetiterna och jebusiterna och amoriterna bor i fjällbygderna. Kananéerna bor ute vid havet och längs med Jordan. Kaleb bad folket vara stille och icke sätta sig upp mot Moses. Han sa, vi vill dra upp och ta landet i eje. Vi ska nog få det i vår makt. Men då sa de män som hade varit med han dit upp, vi maktar icke att dra upp mot detta folket, för de är starkare än vi. Och de talte ille bland Israels barn om det landet de hade utspejdet och sa, det landet vi drog igenom för att utspejde är ett land som förtärer inbyggande sina. Alla vi såg där var höjvuxna folk. Där såg vi kämparna, Anaks barn, av kämpeätten. Mot dem var vi i våra egna ögne som gräshopper, och det syntes också de att vi var. Okej, först kommer vi till ett misstag. Jag tror att ett misstag som sker här när spejdarna kommer tillbaka och så får de avlägga rapporten i all offentlighet. Hela folket verkar som är samlat där. Israels menighet står där och hör. Det kan vara lätt att vara efterklok. Och det är just det vi kan vara nu. Får tänka igenom det här. Kanske att det hade varit smart av Josua att ta med sig spejdarna in i sitt tält. Kanske och höra hur han var det. Och så tagit den diskussionen där inne. Men när 10 man kommer och är skeptiska så får de med sig hela folket. Men rapporten då? Ja. De säger det är ett land som flyter av mjölk och honning. Det är ett fruktbart land och det har de ett bevis på med tanke på att man har med sig en druvklase som är stor och fin. Så man känner att det är fruktbart. Och det här är helt sant. De säger också att det är starkt folk. Och det är befästade byar, stora starka byar med murar. Och så är det de här anakitterna, eller Anaks barn. Som verkar som att de var extra stora höjvuxna. Och det kan också verka som att Goliat, som vi läser om senare, som strider mot David. Han var ju just en sån tillhörde Anaks barn. Så det verkar som att det faktiskt var folk som var storvuxna. Och det är också sant när de säger det som står där. Men det är 2 måter att förhålla sig till den här spejderrapporten på. Det ena är Kalebs måte. Han säger, okej folkens, vi drar dit upp och tar landet i eje. Kom igen, vi ska nog få det i vår makt. De andra säger, vi makter icke att dra upp mot detta folket, för de är starkare än vi. Snack med varandra. Samma rapport, to forskjellige løsninger. Hvorfor? Hvorfor forholdt speiderne seg så forskjellig til samme rapport? Vi skal ha en friminutt nå, men før vi tar friminutt så er det fint om vi kan få litt innspill på hva tenker dere? Hvorfor blir det så forskjellig forholdningsmåte, forholdningssett til samme rapport? Ja. Josef og Caleb tar med seg Gud i beregningen. Ja.
Ja. Ja, det virker ikke som han der andre ikke hadde helt tro på at han kunne få det til. Vi snakket litt om det samme egentlig. At han hadde stolt, virket som at han stolte til Gud da. Mens han andre på en måte så svakhetene med at de andre var så store og de selv var så små.
Precis. Så hun sa altså at Caleb ser på Gud, ser at med Gud så går det, medans de andre 10 speilene, de ser på hvordan det faktisk forholdet i landet, og her, de er store og sterke, og så ser de på seg selve, og så ser de at, nei, men, det her kan ikke gå. Var det sånn cirka det du sa?
Ja.
Ja. Han sa att om Caleb han har ett stämpel på sig för Gud säger att det var en anon för honom. Var i vilket vers står det? I 14:24 så står det om att det var en anon i Caleb. Men vi kan sammanfatta det så. Det verkar som att Caleb och Josua de tar Gud med i beräkningen. De 10 spejderna tar inte med Gud i beräkningen. De två första de tror, de andra tror inte eller vantror. Och så kan vi se att majoriteten, och det är det som är så dumt med demokrati. Jag syns det är bra med demokrati på många måter. Men när 10 stycken säger att nej, det här blir inte bra, låt oss stanna kvar. 2 säger jo, låt oss dra. Så är det ofta majoriteten som får genomslag. Vi tar en paus där på 15 minuter. Eller för att det ska vara lätt för oss att klara av att komma tillbaks i Hodesan så möts vi här 8:30. Så det är alltså 13 minuters paus.